Hallå hockeyvänner. Jag tänker alltid när man ska börja ett poddavsnitt, vad ska man säga? Ska man säga hallå hockeyvänner eller vad kör vi?
Men hockeyvänner är väl lite ditt ord eller?
Ja, det känns ju välkomnande. Och så avslutar jag ju mina texter med tack för att ni tog er tid. Det tycker folk är rätt töntigt.
Ja, men du är rätt välkomnande och intim person kanske, ja, man kan säga att du är.
Nej, vi hälsar i alla fall välkomna till den här veckans podd. Och det är ju som vanligt sjukt mycket att hugga tag i. Och det är ett rum som jag känner igen att du är i, Svensson. Vi sitter ju som bekant på olika ställen och kör via FaceTime. Men du måste upp i Åre, va?
Jag är i Åre, ja. Så att, jag insuper atmosfären med minus 23 grader och fruktansvärt mycket snö. Jag ska inte säga fruktansvärt mycket snö, för det är mysigt faktiskt.
Då kommer den där fina jackan till pass som du har på dig. Den ser varm och god ut.
Ja, den passar jättebra här nu, min fina jacka.
Härligt. Nej, vi ska inte snacka om jacka, vi ska snacka om hockey. Och vi hugger tag i avsnittet direkt, för vi har väldigt, väldigt mycket att surra om.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandska för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Under veckan så har ju en viss person som han har varit i ropet rätt många år i SHL, men nu har han varit kanske i ropet mer än någon, som vi pratar ju om vår fina Roger Rönnberg. Det har varit både det ena och det andra, men han fick ju avsluta på det bästa möjliga sätt med att han satt ett fint rekord.
Ja, han är alltså nu den mest vinstrika tränaren i elitserien och SHL-historien, och det är ju, ja, det är bara gratulera.
Vad var det för någon han gick om då? För det har inte jag riktigt noterat. Vem var det som var den tidigare ettan?
Det måste du veta. Det var Roger Melin.
Ah, Roger Melin, såklart.
Ja, men alltså allvarligt, visste du inte det?
Nej, jag visste inte det faktiskt. Vem som var. Jag hade nog läst det nu när du säger det.
Nej, för TV4 gjorde en intervju med Roger Melin, och han var ju så här: jag visste inte om det här förrän att media började ringa mig för ett tag sedan, och Lillkanta Johansson är på den här listan också och så. Hade det här varit Nordamerika NHL så är det här hur stort som helst. Alltså du är den mest vinstrika du är den bästa tränaren, du är den mest vinstrika. Det är ju hur stort som helst. Men här i Sverige är det lite så här: tja, ha. Du vet, alltså det är så jävla stort. Det är han är den mest vinstrika tränaren i SHL elitserien stora. Det är liksom, fattar du, att gå och till pension, han har många år kvar till pension, Roger, och vara den mest vinstrika tränaren. Det är ju, alltså det är ju mäktigt.
Men frågan är hur många år han har kvar som SHL-tränare.
Ja, alltså det har ju varit lite, det kom ut uppgifter om att det skulle efter nästa år, han har ju det här året plus nästa år kvar på sin kontrakt, och att Frölunda och han då skulle avsluta samarbetet. Det är ju egentligen inget konstigare än att Johan Hedbergs kontrakt går ut också. Alltså att Johan Hedberg kan ju försvinna från Örebro om 1,5 år, men det är ju ingenting vi sitter och diskuterar nu. Men det har ju blivit att det blivit mer fokusfrågor, och jag undrar fan om det stör honom lite också, det här ryktet med Zürich. Jag tror han lackar lite på det faktiskt.
Ja, jag har också fått känslan av att han inte alls är speciellt bekväm med att det har kommit ut att han ska till Zürich. Jag har själv inte fått de uppgifterna, utan jag har ju egentligen bara läst det. Det var Henrik Lehmann som skrev det från början, och han är ju rätt initierad i Frölunda-kretsar.
Det får man säga.
Så att någonstans måste jag väl ändå lita på vad han säger. Och jag tror att det, ja, det har kommit lite in under skinnet på Roger att det har blivit en sanning att han ska dit, och han förnekar det ganska hårt. Det gör de ju alltid visserligen, så därför blir det ju svårt att lita på Roger också.
Ja, och det är så pass lång tid kvar, och då, jag vet att många har liksom frågat och diskuterat och pratat om det här. Ska man liksom klippa med Roger redan inför nästa säsong? Absolut inte. Jag menar, det är väl som alltså han har ju ett kontrakt, och det kan ju bli en sån säsong att spela för Roger, att man gör en sista resa tillsammans. Och återigen, hade det här varit Nordamerika så hade man gjort en dokumentär, The Last Dance, typ Michael Jordan. Då hade man gjort en dokumentär om hela den här säsongen.
Ja, men det kanske kommer någon av Frölundas egna kanaler eller GP eller vad det nu är. Vi får väl se om det kommer någon sån dokumentär om honom.
Men han var ju som sagt i ropet och han fick ju då först 2 minuters utvisning för hans sportsmanlike conduct mot då han... Han gjorde någon gest mot domaren i matchen mot Linköping. Han höll för blocket för ögonen och fick 2 minuter. Mm. Och därefter så fick han ytterligare en utvisning och visades av från planen. Och det tog ju sådana proportioner så att det liknar ingenting.
Ja, men det blev väl lite så. Och det har väl TV4 också ett visst ansvar för. För det är ju TV4 som ändå kablar ut lite grann vad de vill visa eller vad de har bilder på. Och det ser ju ut som att han åker ut för att han... håller blocket mot öra och säger jag hör inte vad ni säger och det är bara det som syns och sen så visas det ett matchstraff. Så det är ju, det blir ju svårt när man bara har bilderna på det också.
Men ja, du ringde ju upp domare Harne Brink som var domare i den matchen. Det var han och Daniel Eriksson, men det var Harne Brink du hade kontakt med, va?
Ja, exakt. Sen träffade jag faktiskt Daniel Eriksson på Arlanda ett par dagar senare också och snackade lite om det och han stärkte givetvis upp den bilden. Han har ju samma version som Harne Brink.
Och vad hade då, för de som inte har läst, vad hade Harne Brink för uppfattning om den situationen?
Ja, först har de ju, alltså någonstans så är det ju så att när man, han kunde inte tolerera att Roger spelade ut dummarna inför hela arenan och då initierade att de skulle vara blinda så att säga. Och sen så fortsatte då Roger och prata vidare om det. Detta är då deras version. Att han fortsatte tjafsa vidare efter att de hade fått 2 minuter. Har man fått 2 minuter så är det någonstans en varning på att nu är det nog. Fortsätt inte hålla på och tjafsa. För då kan det bli mer. Det är ju likadant egentligen som om en spelare blir utvisad och käftar i båset och gör gester och smäller med dörrar och vad man nu kan göra i utvisningsbåset. Då kan det ju bli en femma.
Det som jag menade också med att det var proportionerna här som Roger var ilsken efter matchen, han förstod ingenting. Dagen efter GP eller om det var samma dag och det var andra medier som hade det också. Sen på träningen där på onsdag, det här skedde på tisdagen, på onsdag var han fortfarande skulle ta kontakt och få en ursäkt från ligan, från SHL. Och på torsdag så drog han det ännu längre och sa att om det här, mitt jobb hade kunnat stå på spel om jag får den här utvisningen. Och det var då jag kände... Undrar hur påverkar han er av de här dåliga resultaten och det här snacket som har varit? För jag menar, drar man det så långt så att jag vet inte hur jag ska agera i framtiden, ungefär pratade han om. Får jag det här matchstraffet igen, då kanske det kan kosta mig matchen. Det är väl egentligen samma sak som en spelare får ett matchstraff. Och då säger ju min erfarenhet från tränare som jag har haft, får man ett matchstraff som man inte tycker är matchstraff så säger tränaren, nu glömmer vi, nu går vi vidare, vi blickar framåt. Vi vann matchen, du vet sådär. Men han har ju tagit det här till absurdum, Roger.
Ja, alltså verkligen, absurdum är ju rätt ord för det. Då är det ju egentligen Frölundas ledning som får säga till Roger, och eftersom det nu är tränaren som säger till spelarna att släpp det bara nu och gå vidare. Men att det håller på så i flera dagar efteråt, ja, det tyder ju ändå någonstans på att han tycker att han är orättvist behandlad i alla fall.
Ja, absolut. Ja. Är det... Så här, hur många spelare har fått sparken efter ett matchstraff? Det är ju inte så många. Libor Hudacek fick en slashing i Färjestad.
Ja, det var just det.
Men de ville ju bara bli av med honom. Alltså det var ju en sån överreaktion så det var helt sjukt. Liksom. Så här att det var en ful slashing, men det var ju liksom ingen... Alltså,
de fick väl lite påtryckningar från sponsorer och fans och allting. Och det hade ju inte hänt om det hade varit en bra spelare.
Nej, såklart. Det var ett enkelt liksom, han kom från Örebro den säsongen och var värdelös och så det var en enkel att kapa då. Men du, vi pratade i förra podden om att nu är det tufft för Frölunda. 3 raka borta matcher den här veckan som har varit då, ytterligare 2, så 5 raka borta matcher.
Och Roger påpekade att han såg alla möjligheter och uppenbarligen så hade ju faktiskt Roger rätt.
7 av 9 poäng mot Linköping. Ett bra och formstarkt Linköping mot Rögle borta och en liksom ändå får man säga en ångestmatch mot Oskarshamn där man som lag kommer in och man egentligen man har bara allt att förlora. Så det är 3 ändå rätt knepiga matcher och ta 7 poäng, det är bra.
Och de var ju faktiskt nu bland den nära att ta alla 3 mot Rögle borta också.
Ja, det var de. Och där var väl, som en gammal back när jag ser den målet där när de kvitterar fasiken, då hade man varit lack. Alltså. De flyttade över, tappade helt position. Och sen, när det är typ 30 sekunder kvar, då har ju Rögle en puck på mållinjen som ligger och dallrar. Alltså det är så sjukt att de tappar, att de är nära att tappa hela matchen där för Frölunda. Så att, men ändå, hade de inför veckan, ni får 7 av 9 poäng, då hade de ju hoppat jämfota och tagit dem.
Ja, 100% med tanke på hur det har sett ut på bortaplan generellt under säsongen också för Frölunda. Så det är ju knappt så de har tagit någon trea under säsongen. Det är väl bara Örebro och möjligtvis någon till de har tagit på bortaplan, va?
Jag ska presentera deras centeruppställning mot Oskarshamn, alltså Frölunda. Så ska du bara känna hur den här skulle landa i ett hockeyallsvenskt lag. Niklas Lasu, Linus Nässén, Adam Edström och Noah Hasa.
Ja, nu blandar du upp Adam Edström med David Edström.
David, bra. Jag skrev det faktiskt en gång i någon analys också. Helt rätt. David Edström, fel av mig. Men
hur hade han stått sig i hockeyallsvenskan? Ja, det beror väl på lite grann vilket lag det hade varit. Hade det varit typ Almtuna under Robert Kimby så hade den flugit fram. Men det hade nog inte varit en kanske toppbesättning i hockeyallsvenskan. Men den hade nog gjort sig bra typ i... Niklas Lasu hade varit en perfekt center. Absolut. Mellan två toppspelare i Björklöven till exempel.
Ja, alltså Lasu är ju en bra, Edström kommer ju bli bra. Alltså när Sena haft lite tufft så där. Alltså, men det säger ju ganska mycket om problematiken man har. Och Gustav Rydahl var inskickad på magnetröntgen, haft problem med låret under längre tid. Huruvida han blir borta ett tag, det vet man inte nu. Men det blir ju, läget blir ju akut att hitta den där centern.
Ja, men det har de väl, de har ju sagt det egentligen hela hösten. Jag kan väl egentligen inte förstå det där att man hela tiden, ja men vi har inte bråttom och sådär. Jag menar, matcherna går ju. Mm. Visst, jag fattar att det ska bli rätt också, men jag har lokaliserat ett problem här egentligen sedan två säsonger tillbaka. Alltså nu tror jag fasiken inte det kommer bli en enda sportchef som kommer våga gå in tunt i säsongerna. Nej. För förra säsongen så var det ju, det var Rögle som letade spelare och det var andra
Luleå.
Som också letade.
Luleå,
ja. Och de fick ju ta en skadad Mario Kempe som de har fått utfall på nu först. Så att det kommer vara... Det kommer vara fulla trupper som går in i säsongerna framöver. Det sa vi förvisso redan inför den här säsongen. Skellefteå har väl haft lite tur att man lyckades få loss en Andreas Jonsson här. Visst, han har väl kanske inte lyft det laget jättemycket så här långt.
Nej.
Men de kommer ändå gå in med mycket bättre förutsättningar i säsongerna. För att gå och leta under säsongerna är ju helt värdelöst.
Så fler kommer göra som Rickard Wallin och Färjestad?
Det tror jag verkligen. Och det har vi ju sett en sån som Abbott också. Han har ju hur mycket backar så helst. Sen är inte den någon vidare kvalitet i sig. Men de går inte in med tunt med folk i alla fall.
Men vi kopplar tillbaka lite till Rogers gnäll där. Domargnäll. Han åker ju... Det är personligt, sa han, att det var någon form av vendetta mot honom. Han har ju gnällt under många år. Jag älskar Roger som profil. Jag vill ju att han ska vara den här profilen han är. Det är ju därför vi sitter och pratar om honom nu i den här podden till exempel. Han är ju en stor profil. Men vilka tränare skulle du säga är de som försöker påverka domarna mest under match? Tre tränare i SHL som försöker påverka domarna mest i SHL. Kanske inte nödvändigtvis via media eller gnäll, men som du känner står på bänken, en samlad bild. Vilka tre stycken skulle det vara?
Alltså, den är rätt tuff. Alltså, vem påverkar domarna mest? Ja, Abbott känns ju som en som definitivt gör det. Att han nog kan försöka få en syl i vädret när de vandrar av, när de går inne på isen till exempel. Abbott skulle jag absolut sätta upp. Och är det utom Roger vi pratar nu, eller?
Ja, precis. Vi säger att Roger är en av dem då. För det kan väl båda säga att han är en av topp tre som försöker påverka tränarna.
Och sen skulle jag kunna tänka mig att en sån som Bulan, inte att det är uttryckligen på bänken hela tiden, men jag kan tänka mig att det är lite snack i korridorerna och lite så att han försöker hitta lite ingångar och sticka lite grejer mot dummarna på något sätt. Det kan jag tänka mig också, att Bulan är där. Och jag kan tänka mig att Robert Olsson är lite grann likadan faktiskt.
Ja, det är rätt intressant. För om man kollar då, sett över hela säsongen, så är det Luleå som har fått mest powerplay-lägen med sig. Frölunda näst mest, därefter kommer Färjestad, sen kommer då Cam Abbott och Rögle därefter, och sen Robert Olsson. Så du nämner då fyra av de fem lagen som ligger i topp då. Jag ska inte säga att det lönar sig med gnäll, men de här verkar ju ibland känna att de är förfördelade, att de inte får saker emot sig, men de har ju bevisligen mest powerplay-lägen med sig.
Vilka är det som har minst då av de här lagen som får mest med sig?
Ja, men det är ju så här, tänk så här då. Johan Hedberg, det är ingen domargnällare, eller hur? Han gnäller inte mycket.
Ja, men han gjorde, han ville ju framstå som att han ville framstå som att, men han fick ju något matchstraff när han var, eller inte kanske inte matchstraff, men han fick ju en utvisning för dumma gnäll när han var i Mora i alla fall, och det kan nog komma lite gnäll från honom, men han, okay, vill, ja, nog, det... han vill nog få det framstå som att nej, men jag ska ge fan i dummarna, jag har den här NHL-respekten för alla yrkesmän.
Okej, okay, så att jag tänkte att han var den som var minst gnällig. Men han, det, Örebro är de som får minst utvisningar med sig. Sen är det ju HV71. Det hänger ju såklart med om att man är i botten av tabellen. Har kanske inte varit i spelförande laget. Men där kändes det inte som Montén. Och Lindbom vet jag inte heller, inte riktigt grepp om honom. Ante Karlsson hade ju någon urspårning i fjol. Men då fick han ju på fingrarna och några böter som hängde med hela säsongen han var sur över. Så han har väl inte gnällt lika mycket år. Kollar där efter också i Malmö. Inte heller någon domargnällare. Du har Martin Filander och sen har du Leksands tränare. Det vet jag inte vem har som gnäller riktigt. Så, och sen har du Jörgen Jönsson. Så det känns ju som ganska så här hel yllegäng som ligger i botten för att få med sig utvisningar avseende domargnäll.
Ja, om man nu går på våra tankar eller mina tankar i det här fallet, jag har ju inga belägg för det egentligen, nej, mer än vad jag tror ju.
Nej, det var mer en spaning utifrån att Frölunda får ju en del powerplay-lägen mot sig om man nu känner att man är förfördelade utifrån det domargnället som ligger till grund för att Roger fick det matchstraffet eller att han var avskickad från isen i tisdags mot Linköping.
Jag tror domarna blir mer påverkade av publik. Jag träffade Henrik Gradin för 2 veckor sedan nere i Malmö och... Då var det ju någon situation där när Albert Sjöberg, det var ju jättenära en knätackling, men han träffade låret på Sam Vigneault, och då sa han helt iskallt till mig i hinken bara, hade varit i Övik hade det varit matchstraff. och det fanns ju någon form av allvar i det, att hade det varit vår publik som hade kunnat sätta lite press på domarna, så tror jag att vi hade fått med oss ett matchstraff.
Ja, men du spelar ju en hel grundserie, 52 matcher, för att få en fördel i ett slutspel. Så det finns ju något kopplat till publiken i den fördelen.
Ja, verkligen.
Nu när vi är ändå inne på tryck och publik. Jag var i Luleå i lördags. Nej, i torsdags.
I torsdags var det, ja.
Men du, satan i gatan. De har fått... vilket jävla drag de har fått i Luleå. Alltså... redan nu i matcher som är i januari börjar liksom biljetterna ticka på nästan slutsålda. De har en beläggning på 99,3 eller 99,1% i den arenan.
Ja, nej, men det har väl egentligen varit under ganska lång tid som har varit ganska hårt tryck på biljetter i Luleå och bra tryck på ståplatsläktaren och sittplats har hängt med på ett bra sätt. Och de är duktiga på hela evenemanget också och pumpa på i musik i rätt läge och få med sig och spela med publiken också.
Men när Luleå gjorde 1-0 mot Skellefteå och 5 sekunder senare gjorde 2-0, då höll taket på lyfta.
Hyrvinen med en offensiv tekning, vinklar ut den där, det är smart.
Har Luleå en av de mest trallvänliga mållåtarna?
Ja.
Alltså jag får lite så här, jag ska inte jämföra med NHL för det sticker ögonen på Luleå-fansen. Men New York Rangers, när de gör mål, då kör de den här hej, 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 hej. Hey.
Och
just det där har du på den här också, där man sjunger med i mållåten också. När
sant?
Luleå gör mål.
Ja, den är ju medryckande för att när pucken släpptes. Det är 10 år sedan jag slutade spela hockey. Det är väldigt sällan som jag får känslan att nu vill jag spela hockey. Nu vill jag vara på isen. Men jag fick det i torsdags uppe i Coop Norrbotten Arena. Det var grymt.
Hade du velat stå i Skellefteå-lägret då, eller mer i Luleå-lägret?
Det är ju...
Alltså, vad älskade man som spelare? Att komma där och förstöra festen mer eller mer ryckas med i en hemmapublik som var så?
Men hemmapublik är ju för jävla härligt. När man känner att man har det trycket, när man har det draget i ryggen där, så är det ju... Det är en härlig känsla. Det blir mer att du förstör en fest som det är liksom så här skadeglädje. Här kommer jag att förstöra eran fest. Så. Mm. Den är skön.
Men hade du velat vara en Arvid Lundberg istället liksom?
Nej, då hade jag nog hellre velat varit i Luleå i det här fallet, liksom på hemmaplan. Men just lördagar hemmaplan och vinna, det är en känsla. Så att när du, utifrån matchtid i lördag, hemmaplan, och så vann man, så kunde man ta det lugnt i omklädningsrummet. Man hade myst med familjen eller man kunde ha några vänner över. Det, då mådde jag som allra bäst när jag spelade hockey. Jag tror aldrig jag mådde
visst
bättre.
Visst är 15-15 matcherna den härligaste känslan man har en hel kväll tillgodosen?
Ja, för då kan man göra exakt, man kan gå ut på stan och käka, man kan vara hemma med familjen, man kan ta över vänner eller vad man nu vill göra. Den känslan, alltså jag mådde aldrig som, då var då, om du ska säga, tänk efter när du mådde som bäst när du spelar hockey. En vinst 15-15 när jag satt hemma efter matchen, då mådde jag som bäst.
Men på din tid så spelar man inte 15-15, för det var 17-0 på söndagar man spelar när du höll på.
lugn. Ja, det var ju underbart när man växte upp när det var elitserien på söndagar 17-0. Det var ju jäkligt härligt. Och hockeyallsvenskan utifrån mitt fall Huddinge spelade, det var grymt.
Ja, då var det onsdagar och onsdagar och fredagar håller ju hockeyallsvenskan fortfarande.
Men vi håller oss kvar lite vid Luleå där. Elliot Kemi har en fråga. Om du har hört något om någon värvning till Luleå och verkar de ha en färdig trupp?
Jag tror inte de är färdiga. Jag tror att de kommer nog hitta en back vad det lider. Men jag tror man kommer dra på det för att man vill nog gå in i slutspelet med 8 backar. Nu har man ju 7 på avtal. Så att jag tror att man kommer hitta och dra på det så länge som möjligt. Och, så det inte blir att någon sitter missnöjd, för att efter 15 februari så kan ju inte spelarna göra någonting, utan då blir det en konkurrenssituation och den som sitter, den sitter och den är ju kvar som reserv och kan inte gnälla till sig något annat. Så jag tror man kommer vänta ganska länge innan Luleå är ett ganska fungerande bygge. Nu förlorar man visserligen mot Växjö hemma i något som, jag har sett att folk har beskrivit som en av de tråkigaste matcherna på säsongen.
Jag tror de hade förväntade mål i 5-5, så var det så här 0,5 mål sett över hela matchen Luleå, och de hade väl 15 skott på mål tror jag efter 2 perioder och liknande.
Är inte den klassisk efter en tömning efter derby lite grann, om man nu får kalla det derby?
Ja, och Växjö kommer in och gör sitt liksom. Ger inte någon energi utan kommer in och bara liksom är tok solida. Tar bort varenda klubba, varenda millimeter. Så fort du vänder, tänker nu har jag vänt, så står den och knuffar till det lite. Så de tar ju bort all energi. Och det behöver jag verkligen förtydliga. Jag säger det med en positiv del. Och det gjorde Växjö även när man var nere i, eller uppe, nere från Luleå, uppe från Växjö i Örnsköldsvik i tisdags.
Jag såg den matchen på plats i Örvik. De är totalt bekväma med att det kommer skott utifrån, för de vet om att de städar framför Åman i det här fallet då. Alltså de är så tokstabila i det där spelet.
För jag pratade med Mikael Ågård, jag var ju gjorde reportage med honom där onsdag, så frågade lite så här, vilka har varit de bästa lagen, och så lite pratade utifrån hans första år. Då sa han att de svåraste som jag tycker att möta, det är Växjö. För de ligger alltid i rätt position. De ligger alltid med klubban. Man kan känna att man har ett övertag, men så precis när man ska göra någonting, då ligger de där med klubban. De aldrig går ur sin position, och det är ju Växjö liksom. Det är ju deras styrka, att alltid förhålla sig till systemet, lugnet i det på ett sätt.
Men nu tycker jag ändå vi kan komma tillbaka lite grann till den stora grejen som blev i alla fall i eftersnacket från det som var i Luleå. Och då pratar vi om Per Lindholms slashing, och det är många som vill att vi lyfter upp det här. Bland annat NHL-gurun, Jakob Rosell, Carl Olsson, Elias Isaksson. Vad säger du om den incidenten när han då drar klubban mot halstrakten på Brendan Shinnimin?
Alltså det är ju inte ett hockeyspel, alltså ett spel av hockey i grunden. Det är ju en utvisning, och den missar ju domarna på isen. Jag tyckte att en femma på matchen. Jag är helt fine med att det endast är en match avstängning. Jag är helt fine med det. För jag har ju sett några andra situationer den här säsongen som har varit slashing, som har varit liksom med en uppenbar liksom större skaderisk. Här slår han ju honom i bakryggen på axelskyddet, och sen touchar den mer. Min uppfattning utifrån de bilderna jag har tagit del av är att mer han river klubban mot nacken på Brendan Shinnimin.
Och så ser det riktigt illa ut när det går i slow motion på repris, eller?
Ja, det gör ju alltid, men det gör ju, nummer ett, klubban ska inte vara där uppe. Det är ju inte ett spel av hockey, om man säger så. Men jag, folk som vidare säger att det här ska vara 3-5 matchers avstängning, det har jag väldigt lite förståelse för. Jag tyckte en var matchstraff. Jag var inte helt säker på att den skulle anmälas i efterhand. För eftersom den träffar som den gör, så skaderisken är ju den är ju egentligen minimal utifrån hur den träffar. Träffar klubban däremot rakt i nacken, då har vi ett helt annat case. Då har vi ett helt annat case. Då hade nummer ett, Brennan Shinnimin, förmodligen ådragit sig någon form av skada eller någonting. Nummer ett, då hade det ju såklart också lett till en längre avstängning. Men en match är jag helt fine med ute det här, och jag tycker inte att vi ska överdriva och ropa på 3 eller 5 matcher eller överfall på det sättet.
Ja, men det känns väl som man ändå har en tendens att, framförallt från supporterhåll, och det är inte något nedklankande på något sätt, att man ropar väldigt mycket efter långa och feta avstängningar så fort det händer något. Allting ska vara långa avstängningar.
Ja, men så är det ju såklart. Och sen den berättiga frågan som kommer upp efteråt, det är ju vad hade hänt om det var Brandon Shinnimin? Och det är ju den som man ofta slåss med i de här fallen. Då ligger ju en historik i ens fat. Och det gör det ju, där måste jag vara väldigt försiktig utifrån, alltså när jag jobbar på en match eller skriver, att man måste kolla på den faktiska situationen än vem som gör det. Sen om det väl kommer till disciplinnämndens bord, då är det deras jobb att kolla när de gör i bedömningen, är det ett återfall? Då är det först då man måste ta det i beaktning, tycker jag.
Hur länge tror du att Brandon Shinnimin kommer få leva med att, om det var Brandon Shinnimin, för det var ju ändå länge sedan han gjorde någonting nu?
Ja, men det är ju, man drar ju till ytterligheter, men det kommer han nog få leva med. På samma sätt som att man pratar om Per Lidin och Jämtin på sin tid liksom, så är ju han Jämtin av våran tid, om man säger så. Så att det kommer han nog säkert
få leva med. Det kommer han få leva med egentligen så länge han spelar i SHL, att han är Brandon Shinnimin.
Ja, det tror jag. Det kommer han att få göra faktiskt. Det är jag helt övertygad om att han lär få göra, definitivt. Men vad tyckte du om situationen då?
Nej, men alltså det ser ju illa ut, och jag är väl ganska bekväm också med att, ja, ger det en eller, men hade det gett 2 matcher så hade väl fått göra det också. Så att, nej, du, jag tycker du väl ändå summerar det rätt bra. Jag tänker inte sitta och tjafsa emot det här, det kan jag göra på annat stället.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Linköping är ett lag som, får vi ändå säga, att de fortsätter och övertygar. Man förlorade visserligen mot Frölunda hemma, men man gör det bra där i lördags. Åker till Leksand. Och
slår
Leksand,
man inte alltid Leksand borta?
Gör man det kanske? Jag vet inte riktigt. Gör man det?
Alltså det kvittar vilket. Nu är det inte något krisläge i Linköping, men oavsett om det har ett krisläge så tycker jag ändå de alltid åker till Leksand och vinner. Jag får bara en känsla av det.
Ja, det kanske de gör. Det kanske de gör.
Alltså någon får ju rätta mig om jag har fel där. Men jag tycker det är inte direkt första gången de vinner på bortaplan i Leksand. Sen kan de åka dit mot Leksand hemma hur många gånger som helst. Men just Leksand borta.
De vann ju förlorade mot Leksand hemma då Filip Larsson höll nollan i sin första SHL-match tidigare under säsongen, vet jag. Men Linköping där, man pratar ju. Det finns ju den kanske tydligaste av de tydligaste första målvakterna. Det är Marcus Högberg. Sen kommer Jeppe Myrenberg in och håller nollan i 2 raka matcher.
Mm, det är som du säger, att det är en tydlig, alltså oavsett om han gör det så kommer inte han hota Högberg.
Men säger det någonting om Linköpings form, eller säger det någonting om att Myrenberg har tagit steget?
Eller säger det någonting om Micke Värmblom, vad vet jag?
Kanske gör det. Ja, en underskattad, han är inte en mångsysslare kanske, men jag vet att han skötte lite där med statistiken och sådana saker förut där i Linköping bland annat.
Ja, nej, men då kan vi väl hylla Micke Värmblom för det där faktiskt, han är ju tränare för båda två.
Ja, då är det
alltså,
han
som... Vi har en tendens att hylla Claes Östman och sådär för den personligheten, Jeff Jakobs, Per Ahlbrandt, och det är läge att hylla Micke Värmblom faktiskt.
Ja. Ja, då får han lite kärlek då efter att Myrenberg höll nollan mot Modo.
Ja, och Myrenberg själv också naturligtvis, så det är jobbet.
Vi ska ju komma till det såklart. Det Daniel Hallsten bland annat tycker att vi ska ge kärlek till Jeppe Myrenberg då efter de här 2 raka nollorna. Och undrar hur han, mycket han lärde sig i det här kvalet i fjol med Djurgården.
Att vara, ja, det var ju den stora matcher han fick stå ju.
Men alltså det är ju det är ju de största matcherna. Alltså om man tänker utifrån värdet av en seger, ett SM-guld för Växjö. Det är ju stort liksom. Du har en trofé. Alltså, men Växjös verksamhet hade ju snurrat på likadant det här året om de hade förlorat mot Skellefteå i finalen. Mm. Men det gör ju inte det för Djurgården. Det är ju liksom en match som där 50 miljoner indirekt står på spel i kommersiella rättigheter. Så att större matcher blir det ju inte.
Nej, som jag har sagt tidigare, det förändrar ju en tillvaro, de matcherna. Nu gör det ju så att, nu blev det så att tyvärr för Djurgårdens del att de fick fortsätta i Hockeyallsvenskan. Men Myrenberg drar ju lärdom av att ha förlorat en match 7 till exempel. Och Djurgården som lag drar ju lärdom av att ha förlorat en match 7. Så att det är ju klart att Myrenberg samlar på sig erfarenhet på sitt konto.
Vad framöver då? Du har, vi är ju inne på att vi har den mest givna första målvakten i SHL i form av Marcus Högberg. Men du går inte att byta ut honom nu här när de möter... De har ju Malmö borta på torsdag.
Nej, men ja, det är ju det alltid det här. Ska man plocka bort en målvakt som har hållit nollan? Ja, Malmö höll ju på hur länge som helst, om vi nu ska prata dem. Att de höll ju på hur länge som helst med Daniel Marmelind. Och jag vet att de retade sig på att de inte plockade av honom i tid, så att säga. För han släppte 6 mål mot Leksand borta när han hade hållit nollan typ 3 matcher i följd. Att man måste hitta känslan för... Och det ligger lite på målvaktstränaren. Hur ser målvakten ut och hur ser vårt schema ut och vad kommer vi ha framöver? Så att ja, man kanske ska ställa Högberg på torsdag, sen kanske man ska ställa Myrenberg och bara förbereda honom för att du ska stå på lördag. Vi tror fortsatt på dig, du ska belönas för det här, men nu vill vi ge Högberg en match. Det blir lite den bilden du också måste ha med dig.
Ja, alltså det här är alltid så här lätt att sitta och säga så i Malmös fall, ja, med facit i hand och så, men det är ju alltså har en målvakt håller nollan 2 raka matcher, då är det klart att han ska få fortsätta. Jag menar, och Linköping har ändå skaffat sig en liten buffert nu, de ligger faktiskt på fjärde plats i en svintät tabell, de ligger en poäng före Luleå, visserligen med en match mer spelad, men jag menar att de redan nu har skaffat sig 39 poäng, och vi vet ju tidigare år så har det ju faktiskt varit mer, de sista 15-20 matcherna har ju varit en kamp för att undvika kvalspel.
Mm, alltså 39 poäng, och vi har inte nått halvvägs i serien. Man brukar säga att 60-65 poäng någonstans brukar räcka. Då har de ju när de samlat nästan 40 poäng på mindre än en halv grundserie, så tar de 25 poäng på den andra halvan. De kommer att behöva alltså snitta mindre än en poäng per match resten av säsongen för att säkra sitt kontrakt. Så att nu tycker jag väl ändå att Linköping kan börja sikta. Jag tror de har siktat dit hela tiden, men även supportrarna, att man kanske inte behöver snegla neråt den här säsongen, utan nu kan man faktiskt spela lite mer avslappnat och gå för det där första slutspelet på 5 år.
Men är det fullt rimligt då att sikta på topp 6? Alltså tycker du det? Om vi säger att vi nästan har halva serien spelad, utifrån lagmässigt hur vi ser på det, är det rimligt för Linköping att ha en målsättning att vi ska bli topp 6?
Ja, men alltså Linköping kommer ju sikta på att vi vill vinna varje match. Alltså, det är ju det tråkiga svaret det är liksom. Och sen så får du ju bära där det bär, men att det är rimligt med ett slutspel tycker jag man kan ringa in till att börja med i alla fall, och sen om de blir 8 eller om de blir 5, det tar de nog vilket som egentligen, som läget har sett ut de senaste åren. Bara ta sig till ett slutspel är ju en jätteframgång för Linköping.
Linköping då på en fjärde plats i tabellen, och poängen före dem på tredje plats är Timrå, och de såg ju du i lördags i vad vi får beteckna som kanske en av de tråkigaste matcherna för säsongen, eller?
Ja, det känns som man alltid halkar in på någon av de tråkigaste matcherna här i december. Nu vet jag inte om det blev konkurrens av Luleå och Växjö där eller hur det var, men det har väl en tendens där mitt i serien att man hamnar på någon sån riktig mega tråkig match.
Men det är ingenting som ska tas bort från Timrås prestation den senaste tiden. Man är uppe i 4 raka segrar nu. Man började med Frölunda borta, man vann mot Rögle hemma. Vad hade man i torsdags där? Då vann man mot...
I torsdags vann man mot Färjestad borta, va?
Såklart. Och i lördags mot Malmö. Då är man alltså inne i en trend. De har tagit 4 raka 3-poängare. Och det som är, defensiven sticker ut. Och det med en backsida där man saknar då kanske de 2 liksom, tydligaste av defensiva backar i Per Svensson och Didrik Strömberg. Och en Tim Eriksson som är matchen i Karlstad i torsdags också klev av. Liksom, det är en backbesättning som är sjukt tunn.
Ja, alltså, och det som jag tycker är imponerande, återigen vi har pratat om en sån som Simon Forsmark tidigare, man hade kanske förväntat sig en sån som Elmer Eronen eller någon sån, att det är de som kanske ska sticka fram när de andra rutinerade saknas. Jag tyckte Tim Eriksson var bra i lördagsmatchen, men en sån som Elmer Eronen, alltså jag vet inte riktigt vad han är bra på faktiskt.
Är det sågen framme nu?
Ja, det kanske det. Kanske blir en Sanny Svensson-effekt på honom, får man hoppas då. Men jag tycker också att Noel Edfeldt ser ju fin ut till exempel. Och Forsback då, som vi har pratat om här tidigare. Det är ju inte en sån som Eron. Jag tycker han går bort sig duktigt på Malmös mål. Och fick väl lite indikationer också på att han ifrågasätts också lite internt i klubben.
Men vi har fått en massa frågor från Timrå folk. Det är Tikare, det är Urban Selin och det är Flanhare bland annat. Och de tycker då att vi ska prata lite om Simon Forsmark. Och då backsidan, hur man ska formera den. Eller måste man jaga en back eller kommer det att hålla för Timrås del? Och spela då som Flanhare säger, junisarna inom citationstecken.
Junisarna har ju inga problem med att man spelar. Jag tycker de gör det bra. Alltså det, jag vet inte om det är hållbart över tid. Didrik Strömberg är ju indisponibel hur länge som helst. Så att, kanske över tid att du behöver hitta någonting. Men nu har de ju skaffat sig lite buffert här. Och man gjorde sig av med, eller man gav inte ett nytt kontrakt till Jolevi. Och det har ju bevisligen gått bra ändå. Så att jag tycker att så länge det rullar på med det gänget man har nu. De vinner ju faktiskt matcher. Och nu vann de trots att de egentligen inte gjorde någon jätteprestation i lördag. Det är ju ändå topplagsbeteende att göra det, samtidigt som du då är bottenlagsbeteende åt andra hållet att förlora när du har en 1-0-ledning med dig in i tredje perioden.
Tim Juhl då, Urban Selin frågade lite om honom. Vi minns Tim Juhl i Oskarshamn i fjol. Vändningen kom typ runt jul. Har vändningen kommit för honom? Kommer han liksom ruscha, sprinta förbi Jakob Johansson och blir det naturliga valet här? För han har ju spelat bra på slutet.
Ja, nu behöver han väl inte göra en superinsats i lördags, men det är klart att han har gjort det bra här på slutet. Och det är väl en bra situation för Jakob Johansson att det är någon som ställer lite frågor till honom också. Och sen vet jag inte om det blir hållbart över tid att det blir en som sitter mer än den andra. Men nej, det, just nu känns det som en ganska bra situation för dem.
Vi är inne lite på Timrås motståndare i lördags. Malmö, där så har vi fått en fråga från Fredrik Karlsson. Som undrar om ett otroligt märklig strategi att köra med en för liten trupp utan att ens komplettera med ett lån eller typ tryout. Då syftar han då på att Malmö har en ganska tunn trupp nu både på backsidan och framförallt på forwardsidan.
Ja, man gjorde ju av med Lukas Wernbloom i början av november, har inte ersatt honom, man gick in med en väldigt tunn trupp. Men där kommer det ju hända grejer den närmaste tiden. Man har gjort klart med ett nyförvärv också som jag fick höra här idag faktiskt, som kommer komma in här under veckan. Och det blir en rutinerad räv på SHL-sammanhang som kommer ansluta till Malmö nu faktiskt. En finländare. Har du någon aning om vem jag pratar om då?
Nej, det har jag.
Har spelat i rätt många SHL-klubbar. Förra säsongen spelade han med SHL till och med.
Många SHL-klubbar, finne.
Mm. Tror Malmö blir den sjätte SHL-klubben för honom.
Nej,
faktiskt.
Vet du, du pirrade till lite i magen. Nu börjar jag tänka på Jarno Kärki här. Då var jag glad och tänkte, men han har ju bara spelat i ett par. Men
ja, det är Färjestad och Linköping.
Ja, nej, jag...
Den här finnen har ju spelat
Sallinen,
i Färjestad
Sallinen,
också.
Sallinen, såklart.
Ja, Tommy Sallinen kommer att ansluta till Malmö här nu.
Och trött.
Alltså jag tycker väl ändå i det här läget de är i nu, så de behöver ju en kropp till att börja med, och sen han är ju lite äldre, han har lite SHL-erfarenhet, och han, de kan ju inte förvänta sig att det blir den Tommy Sallinen som var i Leksand eller Djurgården för x antal år sedan.
Nej, men då kan, alltså är han där han var i Luleå, så är det ju en trött värvning, förstår jag menar. Alltså han var i Luleå fjol och var dålig redan då.
Mm. Men jag tror ändå att det kan vara rätt bra att få in en sån kille. De har en rätt ung trupp och de behöver ändå någon hyfsat stabil. Det kommer inte vara flashigt någonstans. Så han kommer fylla en funktion, tror jag i alla fall.
Han är ju uppskattad, det hörde jag i Luleå. Så att, alltså, han är ju uppskattad lagspelare. Anledningen att liksom, jag jämför ju med det han var förut, och det är orättvist mot honom. Han är ju där han är nu på den nivån. Och det är väl en... Kanske kan bredda ett lag som är i behov av det, som Malmö är.
Ja, och det är väl lite därför de också har förlorat matcher i slutet av matcherna. För de är ju väldigt tunna och det blir lite för mycket belastning på fel spelare.
Men ett lag som bara vinner och vinner, det är ju Färjestad. Nej, man vann inte mot Timrå i torsdags på hemmaplan. Och Timrå var det första laget faktiskt som tagit samtliga 3 poäng med sig från Löfbergs Arena. Så att de är starka
Timrå
hemma.
Timrå vinner ju aldrig mot Färjestad annars.
Nej, det var första gången Timrå vann mot Färjestad sedan man tog klivet upp här. Vad var det? 2021 va?
Mm.
Mm, så att det var ju starka papper som jag var inne på. Så Tim Eriksson klev ju av den matchen också. Men Färjestad, vilken jäkla vecka utöver det. Skadeskjutna, lite sjukdomsbesvär. Underläge med 2-0 mot Skellefteå i tisdags. Man kom sent, man var tvungen att flyga via Luleå och kom sent till matchen. Där när jag satt och kollade på den matchen så tänkte jag, nu blir det 5-1 till Skellefteå. Det finns så många ursäkter för Färjestad att ha att, som alla bara hade köpt. Ja, vi följer igenom, men utan att man behöver säga det så hade alla fattat att det var dåliga förberedelser. Nygård och Linus Johansson saknades. Alla fattar att det hade gått att torska. Och ändå går de och vänder och vinner den här matchen.
Ja, vi fick se Jack Berglund debutera och göra mål direkt också.
Ja, det var coolt faktiskt. Jag känner ju Jack sen han var 2 år gammal. Jag, Christian,
har du också haft honom i ditt knä i omklädningsrummet?
Ja, det har väl alla haft egentligen. Som Magnus Nygren sa i någon tidning där. Han sprang ju alltid i omklädningsrummet. Och så. Han och min dotter var ju, när de var små, var ju de polare liksom, jämngamla ungefär. Men, och vi spelade rappers, vill jag och Christian då, tillsammans. Så då lärde vi känna Jack då. Så. Och där lyckades Jack få den heligaste av det heligaste som en hockeyspelare kan få. Vet du vad han fick i Schweiz?
Ja, han fick det schweiziska passet, kan jag tänka mig.
Ja, han har schweizisk hockeylicens, så han kommer kunna då åka ner till Schweiz och spela utan att räkna mot utlänningskvoten.
Ja, precis. Det är det, en sån som Karl Andersson som då är, jag vet inte om han är född där nere, men hans pappa Peter spelar ju nere i Lugano. Så det är ju därför Karl Andersson han kommer att spela Schweiz resten av sin karriär med anledning av det.
Ja, exakt. Och tjänar bra mycket pengar och lever ett ganska härligt liv där nere. Men det var ju läckert att han fick göra mål. Men utöver det så är det ju liksom ett, med betoning på lagmaskin, så var det de liksom bara nötte ner Skellefteå. Bara nötte ner det där Skellefteå-laget.
Och sen har de ju Victor Ejdsell i sitt lag också.
Ja, och det är ju många som har ställt, jag vet inte om det har varit så mycket frågor genom åren när vi har ställt de här frågorna på en enskild spelare. Vi har fått både på Instagram, vi har fått på mail och vi har fått här på Twitter också. Vi har tagit ett par av dem då, både Felix Wallén, han frågade om du är fortfarande lika säker på att Ejdsell blir kvar i Färjestad, vilket då du indikerade förra veckan.
Ja, då får de betala. Som sagt, det kommer att öka 10 000 för varje vecka som går här nu för Wallén om slant upp i det där lönekuvertet. Om han var uppe i 250 förra veckan i månaden och sen uppe i 260 i månaden nu, så att ska Wallén vara med där så gäller det att signa upp honom. Det som jag funderar på är den frågan som Patrik bland annat frågar är, kommer något NHL-lag vad vill ju ge honom chansen? Han är 28 år. Carl Söderberg tog ju bland annat chansen som hyfsat sent i karriären. Du kan ju NHL-marknaden också. Och vad tror du de tänker? För visst är det så, när du har varit där en exakt gång, då tänker de ju ofta på det. Men samtidigt, jag menar, Jocke Lindström tog ju chansen, vad var det, 2 eller 3 gånger till och med.
Absolut. Men utan att riktigt liksom slå sig in eller sätta avtryck på det sättet. Och jag tror det här fallet på Ejdsell. Tänk att om det är fotbollsallsvenskan, den som vinner skytteligan, det är en gratis biljett ut i Europa liksom så här. Det vet man ju, alla som har vunnit skytteligan i fotbollsallsvenskan. Här vinner skytteligan eller poängligan här, så är det ju mer det schweiziska liksom marknaden som lockar. Varför är det då Somela i fjol som bara dominerade? Han var ju inte aktuell för att åka över till NHL. Han hade ju gjort resan i NHL. Förstår jag menar?
Och Ejdsell, jo, men samtidigt han, tycker jag ju ändå, Ejdsell har ju ändå fysiken också för att spela i NHL. Han har en stor kropp och han måste ju ha någonting som tilltalar dem också. Han har ju lite grit i sig också.
Det har Schmeichel också, han har inte ens sniffat haft en chans på NHL liksom.
Nej, men Schmeichel var inte lika dominant kanske som Ejdsell är nu. Nej. Heller.
Nej, jag tror ändå att det är svårt med tanke på att han har varit där över en gång och få då det här attraktiva, det envägskontraktet, det är ju det som är nyckeln. Om han då ska åka över kommer inte han åka över på tvåvägskontrakt. Ejdsell skulle kunna få ett NHL-kontrakt utan problem. Det är lag som gladeligen skulle slanta upp ett tvåvägskontrakt till honom för att ge honom en chans. Eller liksom, och om inte annat, ha honom i farmarligan. Men det är ju inte han intresserad av. Han är envägskontrakt eller Schweiz då, eller Färjestad.
Mm, och, men det där envägskontraktet ser vi som ganska svårt att få i dagsläget då?
Jag tror nog det ändå. även om man gör det väldigt bra här, så tror jag tror att det blir svårt att få honom att få det. Den miljonen eller liksom envägskontrakt som man skulle säga.
För det belastar ju, alltså får du envägskontrakt så belastar du även deras lönetak också, va?
Exakt, det är det. Och så ska du då skickas ner från NHL-klubben, så måste du gå igenom en waivers då till exempel när du har det envägskontraktet. Det är massa olika regler på det. Så att jag tror att det står mellan Schweiz och Färjestad för Ejdsell.
Och då tror jag faktiskt att han kommer välja Färjestad, om bara Wallin inte är allt för snål med plånboken faktiskt.
Men du, en som inte behöver vara snål med plånboken, det är ju den som ska värva vad heter det, Anton Lindholm. För där vet jag också att det har dykt upp frågor. Han har ju ett utgående kontrakt med Leksand. Det har ryktats om feta pengar. Du var inne lite på det i ditt sillrum tidigare på Expressen.
Ja, vi fick en fråga från Magnus Åberg som mejlade in till oss här och frågade om just det där. Är han verkligen värd de pengarna? Och då likställer han det lite grann med Patrik Norén. Det är klart att Anton Lindholm är en bättre back än vad Patrik Norén är. Men jag tycker ändå han har en poäng. Han är ju ändå relativt begränsad framåt. Han har väl gjort 4 poäng tror jag på hela säsongen. Så det är ju inte någon Joel Persson som går in och gör 25-30 poäng varje säsong heller.
Nej, men du betalar också för, här kan jag väl tala lite ur egna erfarenhet, du betalar för egenskaper vid sidan på isen också, likväl som på isen. Och det tror jag i det här fallet, så är det liksom, du får in en ledargestalt, du får en pådrivare, du får in en som är extremt noggrann i sina förberedelser, väldigt skicklig, alltså en bra tvåvägsback. Visst, han gör inte poängen, men extremt skicklig tvåvägsback, bra, stark, rejäl i defensiven, en sån som sätter sig respekt hos motståndarna. Och i den åldern han är, så finns det inte många av den kalibern spelare. Jag menar, det är en, rita ner en VM-trupp så är han en av backarna liksom, även om det kommer 3 eller 4 där bortifrån. Det är på den nivån han är. Och det är ju inte, Joel Persson är inte där, för att han kräver en annan roll. Om Joel ska spela ett VM, då finns det ju skickligare spelare borta från NHL som de plockar hem. Men Anton Lindholm i den rollen som en femte back i ett VM, klockrent.
Nej, absolut, jag håller med dig. Och blir det Sverige så kommer det bli Rögle. Det är jag 98% säker på att det kommer att bli. Jag fick till och med indikationer på att han till och med ska vara överens med dem i Sverige från ganska initierat håll. Så att väljer han Sverige så blir det Rögle. För det som man ska bära med sig också, det här är att ett lag som Färjestad, om de ska vara med på Anton Lindholm, de kan inte hålla på att kasta in 350 000 på honom när de har sina toppspelare som Nygård och Linus Johansson som tjänar 250-260 000 i månaden. Du kan inte kasta upp 350 000 på en ny back att han ska tjäna 100 000 mer än de andra bäst betalda i laget. Det måste du bära med dig. Rögle har ändå möjligheten, som har 300 på Abols och typ 350 på Ryfors.
Skulle Linköping kunna vara ett lag? Skulle Linköping, helt allvarligt? Nej.
Nej, det tror jag inte. De har ju öst på för mycket på andra spelare och har ju avtal med Ratti och Ellie och Ljung och Fantenberg och Hultström och Högberg och allihopa, så det tror jag inte. Om jag säger Jonathan Myrenberg, John Nyberg, Gustav Backström, William von Barnekow, Kristoffer Mastomäki, Per Svensson, August Thornberg, Erik Borg, Jonas Berglund och Christian Folin. Vad tänker du då?
Defensiva spelare som du vill ha i ditt lag eller som du vill ha i ett slutspel på din sida.
Ja, alla de här spelarna plus 120 spelare har alltså gjort 5 poäng eller mer i 5-5. Inte lika styrka utan 5-5. Och det är mer än vad en stjärnspelare de senaste åren i SHL har gjort. Vem tänker jag på då?
Är det André Pettersson i stjärn? Det måste vara någon i dagen längst ner, Malmö. Det måste vara någon i Oskarshamn då?
Ja, du är rätt på det där med Oskarshamn. Det är inte mindre än den som gjort flest poäng i SHL de senaste åren. Det är Patrik Karlqvist som faktiskt bara mäktat med 4 poäng. Va? I 5-5 den här säsongen.
Är det sant?
Det är sant, och nu ska vi till hans försvar också. Allt är inte skit när det gäller Patrik Karlqvist. Han har ju faktiskt varit den spelaren som gjort flest poäng i powerplay av samtliga spelare denna säsongen. Så nu pratar vi bara i 5-5. Men som en jämförelse så kan vi säga det att Patrik Karlqvist var tredje bäst förra säsongen med 29 poäng i 5-5. Och sen så säsongen innan så var fjärde bäst i ligan i 5-5 med 28 poäng. Så att det är ju någonting, en faktor som Oskarshamn ändå har tappat jämfört med tidigare.
Ja, det är ju den här drivande första kedjan som man inte har, som då kanske väntar på powerplay i en större utsträckning. Det är ju klart ett problem, och så en läckande defensiv är ju ett alarmerande. Och jag menar, nu är vi där vi är, och det är ju kört liksom. Jag menar, det såg bättre ut. Jag tycker att de var värda i alla fall poäng mot Frölunda i lördags. Men likväl, man torskar. Nu släppte man bara in ett mål, vilket är ett stort framsteg för dem. Men det är kört, såklart.
Så är det, och det kommer bli ett race. Jag ser det som att det är fyra lag där nere. Det är HV och Malmö har blivit indragna också efter sina resultat här i november och framåt. Det är ju de Oskarshamn som varit sämst i november när man tittar på novembertabellen.
Just det.
Ett lag som Modo, nu tyckte jag visserligen de gjorde en jäkligt bra match mot Rögle borta, ta tre välförtjänta poäng.
Absolut, där var, tycker jag, Rögle var bättre i början, men i andra perioder när de får sin etta och sin tvåa så är de sjukt stabila. De är, alltså, de spelar... Men jag fick ändå så här känslan när jag satt och kollade på TV att de tar den här matchen. Jag fick ett lugn av Modos spel. Tyckte de uppträdde smart. Spelade på efter klockan. Spelade efter sitt manskap. Man saknar ju en del spelare. Gör det jävligt bra faktiskt.
Ja, man kommer in och gör en bra bortamatch, så att säga. Kan man väl kalla det.
Ja, och med den då så är de ändå liksom... Jag menar, HV71 25 poäng. Nu är de är 8 poäng före Modo. Det är ju inte... Det är ju inte svin mycket poäng. Absolut, när det är det här 3-poängssystemet. Men ändå så har man ändå en buffert neråt nu. Och fortsätter man spela på det här sättet så ser det ju lovande ut. Och det vidhåller fortfarande. Allt handlar för Modo om att undvika de två sista platserna.
Vi kan ju sätta samma jämförelse på Modo som jag gjorde med Linköping. Om Linköping har 39 och Modo då är uppe på 33 poäng här nu. Så då är de ju också mer än halvvägs till de här 60-65 poängen. Alltså... Och vi har spelat mindre än hälften av matcherna i serien. Så att Modo har ju också kommit en bra bit. Sen kan mycket förändras om de kommer in i en svacka på 6-7 raka torsk.
Absolut.
Såklart, men de har ju ändå skaffat sig en ganska bra buffert. Och kan de vinna ytterligare någon match fram till de har spelat 26 totalt. Så har de ändå kommit en bra bit på vägen. Med skador på Reagan och Roma som också är skadade och har underpresterat. Så tycker jag, och Lasse Lehtinen gör du jättebra mål också.
Och fortsätter HV71 blanda och ge som man gör. Man inleder väldigt svagt mot Färjestad. Färjestad bra såklart. 3-0 och sen äter man sig in. Och så är det 4-3 till Färjestad. Och liksom de får tryck, stå lyrorna som har bra push in mot mål. Och så kommer Kaske upp och lägger bara en så här: hej, kom och hjälp mig passning. Och alltså, det är bara så här, det är sån jäkla chanspassning. Och vem är där? Jo, Ejdsell, seriens hetaste spelare. Och så är det, då är det ridå. Då är det en torsk till liksom. Det är ju
Johan
så
Håkansson
många...
Johan Håkansson har ställt en fråga. Har de ju värvat Dickov? Vad har vi för tankar om den värvningen och vilken funktion ska han fylla? För det känns ju inte som att den situationen förändras allt för mycket jämfört med situationen i Frölunda när han då hamnar bakom Johnny Ortiot som är en av de klaraste ettorna lik Lasse Johansson är i Frölunda.
Men då, Ortio måste få en avlastning och kanske att man tycker då att Dickov jobbade bra med Joel Gistedt som är målvaktstränare i HV71. De jobbade tillsammans i Kristianstad tidigare. Att det skulle kunna ha en sån faktor. Men vad har Brattström stått? 3 matcher i SHL eller?
Ja, något sånt kanske det.
Ja, jo precis. Alltså, ger man upp så enkelt liksom på en målvakt? Är han så dålig? Varför? Det var ju i så fall en korkad
värvning. Jag tror det är Brattström som inte var nöjd med situationen heller.
Ja, du tänker så. Okej, ja, okej, jag fattar. Då köper jag resonemanget. Om det är han som inte är nöjd. Jag tänkte att det är en annan vinkel.
Men samtidigt kan man ju fråga sig, vad förväntade sig Brattström när han värvdes för HV? Gick ju nästan in med bilden att ja, men vi kanske inte behöver, vi kan ju köra med någon av våra 05-målvakter, Erliden eller Glifford, för Ortio kommer ändå stå så mycket på hösten, vi kommer inte behöva värva någon förrän det blir tajtare schema efter jul. Nu har man gjort det och får in en målvakt som man nog litar på lite mer, och Brattström får kanske hitta någonting annat i Finland eller vad det nu är. Han är ju reggad på Björklöven, men om Björklöven får så mycket glädje av honom, det vete tusan.
Nej, det är sant. Det är han kanske som är missnöjd med rollen och vill se sig om efter något annat. Det är fine, jag köper det.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Jakob Axelsson, han brukar skicka in rätt intressanta frågor, inget undantag den här gången. Är hockeyallsvenskan sämre än någonsin? Topplagen är sämre och bottenlagen sämre, är hans fråga.
Jag är lite allergisk mot det här sämre än någonsin, för det är någonting som man har försökt säga eller prata väldigt mycket om kring dels SHL eller hockeyallsvenskan tidigare. Jag tycker det är respektlöst mot många som lägger ner sin tid och själ i det och pratar om att det är sämre än någonsin. Men fasiken, alltså jag tycker att kvaliteten, den har gått ner från i fjol eller förr fjol. Det är färre lag. Alltså det är tydligare skiktning i tabellen. De sämsta lagen är alldeles för dåliga. Topplagen.
Men samtidigt så är det så, om vi tittar en månad tillbaka så såg vi ju så här att det är ingen som kommer röra varken Björklöven eller Brynäs. Om vi tittar bara rent hur roligt det är att kolla på, så tycker jag ändå att det har tajtat ihop sig. Djurgården har blivit bättre. Södertälje och Mora måste vi faktiskt ösa lite kärlek på. För de ligger alltså bara 2 poäng bakom Björklöven. Så när de vann mot Brynäs borta, ja, det kommer ju bara handla om de här två. Och det är typ 35 dagar sedan den matchen spelades i Gävle när Björklöven nollade Brynäs, och nu är vi på en nivå där Björklöven inte alls imponerar. De var inte bra. Du var ju faktiskt på plats på pressläktaren i Umeå. Hur var det att kolla en match från en pressläktare och inte kommentera?
Det var första gången jag var i publik i Umeå. Och de måste göra om den här pressläktaren. Det är ju helt sjukt. De ska ju sopa ut den pressläktaren och sätta allt pressfolk upp i en hörna någonstans, och så ska de bygga en bar. För platserna på pressläktaren i Umeå, det är garanterat de bästa platserna i hela arenan.
Vad fan är det du säger?
Ja, men allvarligt, packen, ni kan väl sitta upp i en hörna och göra ett jobb.
Alltså, lägg av. Ta inte bort det bästa, en av de bästa pressläktarna vi har med nära i tisen. Den och Örebro är ju magiskt. Lägg
absolut.
Av nu.
Absolut, men alltså där hade de mycket lätt kunnat, jag vet inte hur det såg ut bakom, men de hade kunnat göra någon form av bar eller någonting, någon lounge eller någonting i den arenan. Alltså det var helt
Nu får du ge dig, lägg av. Håll inte på att plantera in något skit på dem här nu. Det här var det sämsta du har sagt på länge.
Det är en uppmaning till Björklöven. Gör om, gör rätt, gör en lounge. Jag kan lite mer vara med döpa loungen till något skönt så här, bra namn.
Ja, du ska inte vara inbjuden till den loungen, det är ju ett som är säkert.
Det är det jag ska vara. De kommer ju gräva guld, de kommer ju tjäna hur mycket pengar som helst på den loungen. Och så kan ni sitta och knacka på era tangenter uppe i hörnan där, bakom
en luftrör. Jag vill aldrig mer se dig på en pressläktare.
Men vi går tillbaka till det liksom som kärnfrågan var lite där som vi fick från Jakob Axelsson där. Alltså, kollar man då i hockeyallsvenskan, alltså Nybro gör det bra, Kalmar har gjort det bra som nykomling. Jag menar, Kalmar har knappt haft tid att ens värva ihop ett lag, och de ligger liksom på 10:e plats. Det är en jämn tabell, men det är ändå ett bra avstånd till Östersund och Västervik. De har 10 poängs marginal, Kalmar. Jag tycker att det för mig är en jäkla indikation på att hockeyallsvenskan har blivit, kvaliteten har blivit sämre. De sämre lagen har blivit sämre. De bästa lagen, Djurgården är inte lika bra som i fjol. Björklöven är väl jämnbördiga med fjol. Mora är egentligen inte lika bra som i fjol. Södertälje är visserligen bättre, AIK lite bättre. Brynäs kontra Modo, ja, det är väl hugget som
står. Modo var ju mycket bättre. Alltså Modo i det här läget förra året, så
absolut.
Var ju Modo.
Jag tänker mig absolut, med Brynäs är det ju där att de har ju kanske ett skickligare lag. Modo hade ju ett annat spel, ett skickligare spel som gjorde spelarna
bättre.
Modo
var ju mer sammansvetsat
absolut.
Gäng och hade en bättre struktur på grejerna, tror jag ändå.
Ja, och det går ju att sitta och berömma Mora med all rätt, men ändå med tanke på hur mycket spelare man har tappat, så ändå att man liksom inte har tappat i tabellen. Jag tycker, när jag ser hockeyallsvenskan och när man ser matcher, så är kvaliteten underhållande, men den är ju låg ibland också.
Och jag tror bara det är en tidsfråga innan vi får se en tränare ryka här i hockeyallsvenskan, utöver då Garpenlöv. Jag tror att Roger Forsberg kan ligga ganska purt på det i Östersund. Roger är en jättegod gubbe, men Östersund har det ändå så ställt att man har Kjell-Åke Andersson i förening, likt Johan Lindbom i HV. Man har en resurs som redan finns i föreningen, så det är ju rätt enkelt att fatta beslutet, så att säga.
Mm, man är ju 6 poäng bakom Karlskoga med 2 matcher mindre spelade, så jag menar, så att det är en tuff start för dem, men det är inte åt helvete liksom. Man är inte fast förankrad i botten, så att skulle man göra en förändring så skulle man kunna få en positiv effekt.
Kolbjörn, alltså jävla coolt namn på Kolbjörn. Vad är fel i Löven? Inte en 3 poängar på evigheter, och det kan man inte skylla på otur. Det känns i dagsläget mer troligt att det är mer troligt att Djurgården är förbi i tabellen när det vankar slutspel.
Ja, jag har ju redan belyst detta problemet. Det är pressläktaren där. De tjänar inte in pengar tillräckligt mycket.
Släpp
för att kunna
nu
syresätta verksamheten och värva bättre spelare. Utöver det så kommer inte jag vara någon megafon till Björklöven, och de kommer aldrig använda det själva som en ursäkt, men de har haft väldigt många sjuka. Det har gått någon form av covid-variant i föreningen eller i laget. Så att de har ju varit helt slutkörda. Jag tyckte när jag såg dem mot Brynäs, det var ju många spelare som såg trötta ut, väldigt, väldigt trötta ut, och Brynäs var visserligen bättre också, så att jag tror att det är en faktor. Sen tycker jag att man är naiva i spelet, backarna kliver på alldeles för hårt, samlade, kompakta, som man var när man mötte Brynäs på bortaplan där, som du syftade på, om det var 35 dagar sedan eller vad.
Du satt ju och gnällde på deras poängkung genom hela matchen, Miles Powell, vad var det du gnällde på då?
Ja, men det var ganska kul att sitta bredvid varandra på den här pressläktaren. För jag fick ju se hur du och Adam jobbar. Ni sprang och viska, ska vi ta den här vinkeln? Ska vi göra det? Och han har inte gjort poäng där. Och ska vi ta den här vinkeln? Han har gjort så många poäng. Oj, han är plus och minus. Du vet, ni hade ju 1000 olika vinklar, så det var ganska kul. Jag fick ju då sitta och kolla lite mer på detaljer. Och när jag ser Miles Power så tänker jag, hej, kom och hjälp mig. Det där är ju en skicklig spelare, men det är ingen du går upp med. Liksom. Jag gillar Miles Powers skicklighetsnivå. Men när man får se honom arbetsbefriad, att jag inte behöver sitta och kommentera och följa spel, utan jag kan följa en spelare. Alltså han är ju så blöt i defensiven. Han hoppar ju undan. Jag visade en situation för dig där, Johan. Så, i den andra perioden. Så, först visade, så hade vi sen TV4-sändningen på. Så sa jag, kolla där nu får du se. Och då ser man ju att han hoppar undan från situationen. Och vad slutar det med? Jo, Björklöven är fast i zon i 30 sekunder. Och åker han bara snabbare och tar en tackling, så problem solved. Alltså då är det inga problem.
Och någon som du också satt och gnällde på var Johan Larsson och Anton Rudin, för de var ju inne på varenda baklängesmål.
Jag tycker bara när man kommer upp där, nu vann ju Brynäs på sin skicklighet, men när man kommer upp och spelar den, liksom, den typen av matcher där, fullsatt i ett jäkla drag, Björklöven, de ledde ju serien inför den matchen, så måste man ha en ödmjukhet i spelet med puck. Om Oscar Kvist tappar pucken, fine, det kommer Oscar Kvist göra, för han är inte dels skicklighetsnivån på samma sätt, och han är en ung spelare, men de tappar pucken på ettan och tvåan på ett billigt sätt, och sen släpper Lindbäck trean billigt. De liksom tre mest...
Nej, det var inte Lindbäck som släppte trean, det var Klara som släppte trean.
Nej, de två mest meriterade spelarna som gör de misstagen, och sen när Klara släpper trean så blir Lindbäck inbytt. Alltså jag menar, två av de mest meriterade spelarna i serien gör så enkla misstag. Jag tycker det blir svårt att vinna då, men det lyckas de andra sidan göra på grund av sin skicklighet.
Har inte Brynäs så här långt om vi tittar på hockeyallsvenskan överlag? De trycker lite grann på en knapp och är bra lite grann när de känner för det, så vinner de matcher.
Exakt så är det. De är alltså kvalitetsmässigt så är de ju överlägsna de andra lagen. Så är det. Och när de bestämmer sig för att nu kör vi, ungefär som när var tredje perioden där, när de fick någon powerplay, det var bara så här, okej, det är inget snack liksom. Det är inget snack. Pucken går bara hur jäkla snabbt som helst och Rudin är där, och det är liksom, då är det bra. Och det är det som är frustrerande utifrån Brynäs del, att du kan välja att göra det, men du kan ju fortfarande somna in i matcher. Och jag vet inte, i ett slutspel så håller ju inte det såklart.
Är det så Djurgården också har gjort, eller är det bara det att Krüger har kommit tillbaka?
Ja, och framförallt att man då tror jag har striktat upp lite enkelheten i sin defensiv. Jag tycker att man hjälper Andrén på ett bättre sätt, även om han släpper någon billig där direkt mot Västerås. Så tänkte jag, oj, det blir ju inte bättre liksom. Men fan, har de tagit 8 poäng av 9 matcher eller någonting med Mikael Holmqvist som tränare? Eller
nej, de har tagit ännu mer. Jag tror de inför Västerås-matchen har tagit 13 av 15, och så nu har de tagit 16 av 18.
Jag har tagit poäng i 8 av 9 matcher eller någonting i den stilen.
Ja, så kan det vara. Ja, det kan nog stämma att det är, eller 6 matcher eller vad det är. Men alltså, de har ju, det är väl bara någon enstaka match som de har tappat poäng i, va?
Ja, och det är, då har man ändå hittat en trygghet. Det är klart att Marcus Kryger, men det vi pratade om i Djurgården när Johan Garpela var tränare, att men de har ju så många spelare borta, de saknar ju många spelare. Det gör de ju fortfarande, men åker ändå och vinner enkelt borta mot Västerås.
Ja, det gör de verkligen. Ja, och en sån som Kostmar, de har ju fått in ett jävla driv i laget också. En sån som Kostmar är ju inlån, det fighting facet han har när han åker på den höga klubban från, jag höll på att säga Kalle Östman, det är hans brorsa Ludvig Östman som var uppe med klubban. Och jag vet att de var irriterade för att det missade. Det är ju en 2+2 som domarparet missar i det läget. Men den är tuff att hitta, det måste vi också vara ärliga att säga.
Jo, men det är klart, vi ser ju repriserna. När det
alltså jag ser det ju knappt på reprisen. Det går så jäkla snabbt när de flyger upp i ansiktet.
Nej, jag satt och kollade och tänkte, vad hände med honom där? Jäklar vad det blöder liksom. Och det var säkert tänderna, och vad hände där, tänkte jag. Jag fattar ju när det blöder så pass mycket att det måste ha skett någonting. Men det tog ju ganska lång tid innan man insåg vad som faktiskt hade hänt.
Ja, och hade det varit en femma så hade de ju kunnat ringa på det. Men det kan väl inte bli en femma i ett sånt läge. Då ska den väl anses vara riktigt vårdslös, va?
Jag tror man faktiskt kan ringa på en 2+2, va? På Highstick var det inte den Habrovinken som fanns där i fjol. Det var något liknande.
Ja, men då måste du ha den på handen. Och då
ja, exakt.
Nu löste de det ändå. Jag tror de köpte förklaringen också från domarparet. För att jag tittar på vinkeln som domaren bakom mål har också. Han lyckas ju på något sätt få ryggen rakt emot när han skickar upp klubban i ansiktet. Det är ju inte meningen från Östman heller. Men nej, det är ju en 2+2. Och nu löste det sig allting för Djurgården ändå. De vann matchen, så jag tror inte det blir något gnäll på det i slutändan.
Nej, men det är ju imponerande av Djurgården. Jag menar, de och Södertälje tar sig som stormsteg upp mot den här topp 4. Alltså Södertälje är väl till och med redan topp 4, va, som de har
spelat. De är fjärdeplats. Det är de och Mora. De är bara 2 poäng bakom Björklöven med en match mindre spelad.
Det är ju faktiskt sjukt imponerande. Alltså Södertälje, som vi pratade liksom bara för ett par tre veckor sedan, när man tog ner Grossman. Och vad betyder det här för Bogren och du vet så. Och så bara går de in och toklevererar.
Bara förlorat matchen mot Djurgården här på sista tiden.
Jag tänkte säga det. Det är så det är, ja. Och den matchen var ju de visserligen där redan innan de flyttade ut publiken från matchen, så var Djurgården bättre laget. Så att, det är onödigt att spekulera huruvida de hade vunnit eller inte med publik på läktaren. Men det är imponerande.
Tänk om det skulle bli en topp 5 med Brynäs lär vinna serien, och sen så kanske Djurgården och Södertälje letar sig upp där som 2-3, och så Björklöven blir 4 och så Mora blir 5. Det kan bli ett ganska AIK 6. Ja, det kan väl bli ett, alltså, ja, Västerås, det har vi också fått frågor, bland annat Ludde Gurka har ju frågat om Västerås, alltså de känns svajiga, eller är de inte bättre helt enkelt?
Men alltså, vi har väl under den här hösten suttit och berömt Västerås när de hade en räcka med matcher och kände att det här känns ju väldigt bra.
Ja, och du har
bra.
Kallat dem för ett grått och trist lag, tror jag också.
Ja, mycket mellanmjölk, eller det kanske var Rögle jag kallade det för. Men det kan också ha förknippats med Västerås. Vilka är kärnspelarna i Västerås? Vilka är det du bygger lag kring? Vilka är det som sätter ramar och regler? Vilka är det som sätter, det här accepterar vi av varandra i gruppen? Det är liksom ganska mycket spelare invärvade från olika ställen, ingen riktig kärna och spelare. Det är Lorek och kanske någon spelare till. Men
han är ju ganska långt ner i laget, Jimmy Jansson, nu ju.
Ja, och det kan det ju vara. Alltså även om du är kapten, så är det inga problem om du har kapten som är liksom en tredje center. Alltså nu är han back. Men alltså, om du skulle ha Lasse som kapten, och Lasse i Frölunda hade varit tredje center, eller Friberg på en tredje kedja. Eller du har en tydlig ledare, så spelar det ingen roll om man är en fjärde kedja eller första kedja. Det är inte nödvändigt så. Men jag vet inte riktigt vilka som är ledarna. Jag tror det är strukturen, att det är mycket spelare som har kommit utifrån. Och jag menar, Topping, han är skicklig, men vem sätter kravet i vardagen för arbetet? Gör man inte backchecken? Vem är det som sätter ner foten i truppen och säger, det här inte accepterar vi inte från varandra?
Nej, det finns ingen riktig kärna i truppen, så att säga. Det är det faller på.
Ja, och sen är det också, jag menar en sån som Erik Engstrand, som man tänkte okej, perfekt för han att kliva ner nu från Färjestad i Hockeyallsvenskan. Det har inte hängt någonting.
Han är ju lika blek som tidigare egentligen. Alltså, det är bara en ren kopia jämfört med hur han var i Färjestad. Var han väl en fjärde kedja, i Malmö var han som bäst en tredje kedja. Alltså, det blir ju inte bättre med Erik Engstrand.
Nej, och det är väl kanske det man hade trott, att nu får han då kliva ner. Han var ju nere i Södertälje och vände där från Malmö.
Det var ju mellanmjölk där också.
Jag hade för mig att det var att han var nere där, att det var, skulle vara bra. Men sen är det klart, de har väl inte haft Komarik med laget, och det är klart att en sån spelare...
Det, ja, men det är en sån också som kan göra lite skillnad i powerplay och sådär också.
Definitivt, så att jag menar, det är väl det som är problemet. Det finns ingen riktig kärna av spelare som man kommer in som ny och bara så här, okej, okay, det här kan jag förvänta. När Karl Jakobsson kommer in, vad förväntas av mig i Västerås? Vad är det för krav i klubben? Vilka spelare jag ska luta mig mot? Vilka ska jag blicka mot? Eller kommer jag in och sätta mina egna ramar och regler till exempel?
Så Västerås är marginellt bättre än vad Nybro är, om ens det då?
De har ju en, alltså de ska ju kunna vara skickligare för att man kollar spelare för spelare, men de är väl där. Det är väl på den nivån de är.
Men
då,
alltså, jag menar, Nybro har väl egentligen byggt sitt lag lite grann samma sak. Visst, de har några kärnspelare kvar från ettan, men annars är det ju väldigt mycket import och intagna spelare, så det är väl lite samma sak.
Jag vet, men det blir... Och när du tar in spelare där, så liksom, även om de är införstådda med här kommer det till en nykomling, här kommer det liksom, målet att hålla sig kvar, det är liksom, du kommer in med ett helt annan grundinställning när du kommer till laget, kanske till och med för många spelare som en inställning, det här är första steget för att ta dig in i svensk hockey, det är första steget för att ta dig vidare i allsvenska, så skulle man till exempel kunna sälja in det, för du menar det. Då kommer du in liksom som spelare med en helt annan, ja, kanske inte kravställa, men en förväntan att bara så här, okej, det här måste jag göra. Är du med vad jag menar? Att det, liksom...
det blir ju något annat Västerås kontra Nybro, ja, såklart.
Ja, exakt. Det blir ju det. Och Västerås är ändå så här att vi hoppas att ta steget upp. Ja. Vi har haft den här planen.
De har chansat om sin gudsatt 2024. Den har de kunnat lägga ner för länge sedan. Vi behöver inte gå in på det där igen. Det... Ja.
Nej, det är precis. Men du, på tal om gulsvart, så var det ju, lite kurr efter matchen mot Nybro. AIKs Erik Norin där åkte och jagade upp. Han skulle väl åt Hugo Fransson som jublade mot AIKs supportrar.
Ja, alltså, det där som supporter på läktaren, alltså man kan ändå inte låta bli småle lite grann åt det där med Hugo Fransson, men någonstans måste han ändå räkna med konsekvenser. Han är ju faktiskt på väg till båset och sen så tar han ändå det där medvetna varvet bort till AIK-klacken och Erik Norin. Jag gillar ju ändå det att han står upp för sin publik, för att det var en medveten handling från Hugo Fransson att verkligen jubla, sträcka upp båda händerna mot, alla vet att där huserar AIKs klack, så det där var ju bara en provokation.
Det finns ju klipp också som har florerat lite på sociala medier. Jag tror att det är Truk, ja, som gör ett liknande jubel mot Nybroklacken.
Helt ärligt, det där är inte liknande jubel. Alltså, Truk har ju inte en aning om Nybro. Alltså, all respekt för Nybro och den hockeykultur där finns, men man kan inte likställa att han jublar. Han åker, för det är ju hans åkriktning när han har skjutit iväg skottet. Ja,
du har börjat kolla åkriktningar nu. Att du har börjat kolla åkriktningar.
Ja, jag hör vad du säger. Men man kan också väga in det i ett lite större sammanhang. Om vi ska vara lite allvarliga nu också. Vi har precis haft en match som har eskalerat på. Och spelarna har faktiskt ett ansvar här också. Det måste jag faktiskt säga.
Ja, du tänker så. Ja,
alltså,
ja.
Vi har en match som har eskalerat i Scania-rinken för bara en vecka sedan. Och... att provocera en AIK-klack på Hovet en fredagkväll. Där finns ändå element i AIK-publiken, absolut, som kan ställa till med jävelskap. Jag håller inte på att säga att det gör att de ska få härja fritt bara för att han gör så. Alla tar ansvar för sina egna handlingar, även publiken. Men jag tycker ändå att den känns onödigt provocerande i det läget att göra det när man har skickat in... Vad var det, 3-4 eller vad det var? Det var ju avgörande målet i matchen. Så de vinner ju matchen på det. Och sen är han på väg ut i båsen, tar han varvet. Men någonting inom mig ler ändå lite grann åt att han gör det. Men jag gillar också Erik Norin. Jag säger så här, är du en dålig vinnare får du räkna med dålig förlorare.
Men vad tycker du om två matchers avstängning då?
Det är ju konsekvent. Alltså, det är...
Ja, konsekvent dåligt.
Ja, kalla det vad du vill. Men det är ju konsekvent. Har du tagit avstängningen efter Djurgården Karlskoga för att du har gjort någonting efter slutsignal, då måste du fortsätta på den konsekventa linjen.
Ja, absolut. Men här var alltså Djurgården Karlskoga, jag brottades med mig själv förra veckan och jag avslutade mitt resonemang som var ganska luddigt med att det var, jag tyckte det var töntigt. Här är väl nästan inget, här är väl inget bråk riktigt, utan det blir väl, det är bara Norin som får det. Karlskoga och Djurgården,
ja, men det är ju han som, det är ju han som är drivande och ger sig på en spelare efter en slutsignal, så då, därför får han ju det.
Absolut, absolut. Ja, nej. Ja.
Savilak är ju där också och brottas lite, men han klarar ju sig. Men ja, alltså, hade de inte tagit någonting så hade det väl blivit liv för det. Liksom. Det, folk håller ju på att jämföra fram och tillbaka. Det räckte man till fram den här, det här måljublet, så var det ju någon Nybro-supporter som letade upp Trox jubel ner i Nybro. Så det kvittar ju hur man än vänder och vrider på det. Jag kan förstå alla parter där. Jag tycker det är lite kul också att han jublar mot klacken liksom, så att ja, jag är lite delad.
Ja, som sagt, AIK tvingas klara sig utan Norin i ett par matcher och det är såklart tufft avbräck, även om Maione, klubbhjärtat personifierade, kvar i laget.
Ja, nu har du, jag orkar inte fler provokationer från dig nu. Nu tackar vi för denna vecka. Vi hörs om en vecka.
Om ni bara hade fått sett minen på Svensson nu. Alltså det är ju total ridå. Ah, ja. Vi avslutar med att vi river pressläktaren i Umeå. Vi hyllar Maione och ja, där, då nöjer vi oss där.
Vi hörs om en vecka. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.